Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas i detta avsnitt av Kvartals kulturredaktör Ola Wong. Vi talar om Sverige och Kina. Men först ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Stötta Dekonstruktiv kritik på Swish 0768 943737, på patreon.com/aronflam i ett ord, via PayPal eller Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag har också öppnat förbeställningen för min kommande citatbok Jag älskar att bli citerad Aron Flam av Aron Flam, det vill säga mig, och den är öppen och finns alltså på aronflam.com. Arbetet med den fortlöper inte riktigt så enkelt som jag hade hoppats på och trott. En fantastiskt snygg bok blir det, men det är betydligt mer plågsamt att gå igenom det jag har gjort på jakt efter guldkornen än jag trodde var möjligt. Jag älskar att bli citerad i alla fall en samling av mina mest älskade och uppskattade aforismer, betraktelser, skämt och visdomar. Citat som älskats, kvickheter som förfärat, punchlines som möts av skratt och insikter som tagits emot av absolut största möjliga tystnad. Tidigare outgivet material som inte mött någon reaktion alls eftersom det fram tills nu varit just outgivet. Jag återvänder alltså i denna bok till det korta berättarformat som alltid varit mitt signum. Den innehåller alltså runt 150 av mina mest älskade observationer, skämt, förolämpningar och kärleksförklaringar. Inte så många kärleksförklaringar. Och ett stort tack till dig som varit behjälplig med att påminna mig om vilka dessa guldkorn är på patreon.com/aronflam. Det här är citat som lämpar sig för såväl vardag som fest. Tanken är att boken ska vara som en liten presentbok. Du ska alltså kunna ge bort den som en kort och trevlig introduktion till mig. Beställer du den nu får den levererad i mitten av juni till priset av bara 229 kronor. Du kan beställa 2x för blott 349 kronor. Och de 500 första exemplaren är signerade av mig. Alltså en signerad förbeställning av min kommande bok. Jag älskar att bli citerad finns nu på hemsidan aronflam.com. Jo, så var det en sak till också. Med anledning av covid så blir det ju inget första maj-tåg i år mot första maj. Och med anledning av det har jag låtit tillverka en sån här Facebook-badge som finns på Aron Flams sida på Facebook som du kan gå in. Och så kan du sätta en liten badge på ditt profilfoto där det står socialism i ondska i ett väldigt smakfullt hjärta. Så jag hoppas att du tar tillfället i akt nu att inför första maj ändra din profilbild på Facebook så att den också har ett litet hjärta i högre hörn där det står socialism i ondska. Tack så mycket. Ola Wong är Kvartals kulturredaktör. Han har bott i Kina, gett ut ett flertal böcker och fått många utmärkelser och priser. Ola skriver insatt och engagerat om Sverige, Kina och världen. Med de orden presenterar jag Ola Wong. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Ola Wång.
Tack så mycket.
Jag har velat ha hit dig länge, men det är inte alltid lätt att få tid. Så eftersom mina lyssnare kanske inte känner till dig, du är kulturchef på Kvartal och skriver där och gör poddar där.
Mm.
Och jag brukar inleda den här podden med en väldigt bred fråga till mina gäster så de får tillfälle att definiera sig själv så inte mina fördomar som utgår från min research om dig då står i vägen. Så vem är du, Ola Wång?
Ja, jag är småbarnsförälder. Jag har bott i Kina många år och nu bor jag i Sverige igen. Jag är journalist och redaktör och intresserad av fiske och bänkpress.
Okej, det är en udda kombo. Men ändå rätt snabbt sammanfattat.
Ja.
Jag har läst dig med behållning i många, många år. Och sen så gjorde du ett sommarprat. Det var ju faktiskt bara förra sommaren, va? Trots att det känns som en evighet sen. Och där så tog du 5 år efter flyktingkrisen i tur med, ska man säga, det som pågick i Sverige då. Med utgångspunkt i dig själv. Har du lust att berätta lite?
Ja, jag återvände ju till Sverige efter att ha bott i Kina i 11 år. Tillsammans med min fru. Och landet betedde sig annorlunda än det land jag hade lämnat en gång i tiden. Jag har ju varit tillbaka i Sverige. Men jag tyckte att det spårade ut under flyktingkrisen med hur man agerade gentemot det. Det blev en sån här offentlig tystnad kring något som var uppenbart ett problem. Och jag började känna mer och mer vad man kallar kognitiv dissonans. Att det man tror är verklighet inte är det. Och det man tycker är rationellt agerande inte är det. Och jag märkte att tidningar som New York Times, alltså ganska etablerade internationella nyhetsmedier, skrev om Sverige som de är på väg mot avgrundens rand. Och de verkar inte vilja öppna ögonen innan det är för sent. Och i Sverige så fanns det samtidigt någon form av tanke att vi var på väg mot ett mångkulturellt lyckorike genom det här. Det var liksom den slutgiltiga liksom comebacken mot SD, eller manifestationen mot SD av det offentliga Sverige, kändes det som. Och det var helt uppenbart en stor del av folket inte var med på det här som skedde, den omvandlingen som skedde. Och det försökte man lösa genom att prata om den så lite som möjligt, om vad det praktiskt taget innebär. Så jag fick ett psykiskt sammanbrott, kort sammanfattat. Och han hamnade på psykakuten. Och det var ju då också ett resultat av långvarig stress. Och jag var ju utmattad också, men den utlösande faktorn var nog det här att jag tyckte att det var inte jag som hade blivit galen. Men jag blev nog galen av hur det var.
Men hur mycket tror du den här kognitiva dissonansen hade med ditt eget umgängsliv att göra? För jag menar, SD hade ju växt sig relativt stort även innan flyktingkrisen.
Jo, nej, men det var ju påverkade. Jag är ju journalist och är ju liksom en del av den världen. Jobbat för Svenskan och det genom massa tidningar genom åren. Och sen så är jag ju väldigt entusiastisk konsument av nyheter och medier. Eller var det då minst. Och samtidigt så är jag ju från landsbygden utanför Borås. Så jag är inte någon stockholmarens generation, utan jag har väl en ganska bra uppfattning av vet hur folk resonerar i gemen. Och jag tänkte att det är klart att det påverkade mig där. Och länge innan man kom tillbaka till Sverige tänkte jag att det här var, att landet fungerar så konstigt, särskilt på kultursidorna, att det mest var någon form av lek som folk höll på med, att det var någon form av underhållningsvåld som skedde där med de här ständiga bråken om symbolpolitik. Medan i slutändan så fattade de som styrde landet att vad folk vill ha, det är ju liksom att leva fritt, och då de vill tjäna pengar och de vill vara trygga och hälsa. Och att det är de som styr landets uppgift att på något sätt förvalta det som har getts dem tillhanda och att också uppfylla folkets förväntningar på de här grundläggande sakerna. Och jag var ju också engagerad i miljön och tycker klimatet är viktigt, och jag tänkte att liksom, och då kom de här tankarna, pratet om att för att vi ska kunna göra det här så måste man, alltså på något sätt så blev den stora invandringen någon form av metod för att omvandla samhället och bryta ner gamla strukturer för att skapa något lyckorikare. Jag tyckte att det mycket kom fram konstiga signaler i medierna och särskilt kultursidorna. Som att jag tänkte att det här går inte ihop. De kan inte tro på det själva.
Nej, men har du sett, vad har hänt sedan dess då? För det är 5 år sedan dess.
Ja, vad som hänt sedan dess? Alltså jag tycker ju, ja, sedan dess så skedde ju en politisk kantring. Mm. Regering och även opposition gjorde upp med en del etablerade föreställningar. Och det var, vem var det som beskrev det som att jag är plötsligt så... Är det som man fäller ner en ridå och en ny ridå ligger det bakom och ingen tycker att det var, och alla, och det har varit en och många som är på scenen agerar som om ingenting har hänt. Men jo, jag tycker att det som skett är ju också att det har skett en del positiva saker. Det har kommit fram, det är väl lite mer högt i tak, åtminstone när det gäller de frågorna så har det ju svängt väldigt mycket, och när det gäller annat så har det väl blivit lite mer högt i tak i Sverige, tycker jag. Jag jobbar ju själv för Kvartal. Jag tycker att vi försöker ha ambition att ta upp saker där det kanske har låst sig lite i den offentliga diskursen. Och där det kanske behövs andra perspektiv eller bara lite öppnare debatt.
Så det var 2015 som det var flyktingkris. Hur reagerade du under MeToo 2017?
Jag tänkte, ja, men nu är de igång igen.
Var det du tänkte?
Ja, faktiskt. Det är samma jäkla...
För jag hittade inte så mycket du hade skrivit om det.
Nej, jag skrev en del. Jag skrev om den långa linjerna. Att MeToo är en feministisk bugg i svenska medier, skrev jag. En artikel som heter för Svenska Dagbladet. Och jag kan ju kort referera till vad den tog upp.
Mm.
Och det var att när jag gick på journalisthögskolan, jag började... våren 99, det ligger bara några hundra meter härifrån, så hade vi som kursbok Katrin och rättvisan och Hanna Olsson. Den handlar om styckmordet på Katrin och Kosta. Och den drev ju det här att de som blev kända som rättsläkaren och obducenten, att de hade då, att de hade styckat henne och att det här var en, och mördat henne och att det här var någon form av konspiration av att samhället eller eliten tog hand om de här överklassmännen som gav sig på den oskyldiga kvinnan, offret. Alltså det narrativet. Och det var ett uttryck för patriarkala strukturer, och de här patriarkala strukturerna, de finns ständigt närvarande i samhället och tar sig uttryck i olika former av övergrepp. Och det är vår uppgift som journalister då att avslöja de här patriarkala strukturerna när helst de sticker fram sitt fula ansikte. Och så samtidigt då kom den här boken Döden är man av Per Lindeberg. Och den tog ju upp att bevisen överhuvudtaget inte höll, att det här var att det var någon form av häxjakt som hade drivits mot de här männen av medier och av Anna Olsson och andra, de här som hade varit influerade av den tanken på som jag de tankemönster som jag sen som jag precis pratade om då. Och då var man alltså journalist. Vad skulle jag tycka var bra? Skulle jag välja Katrin och hennes rättvisa och alla de här häftiga unga tjejerna som gick fram som en virvelvind i svenska redaktioner, alla stora medier som backade upp dem, hela tidsandan, eller skulle jag välja en man som var född 1938, tror jag det var, och som pratade om dammiga rättsprinciper? Ja, men då är det klart att tycka Katrin och rättvisan var behäftigare. Och så har det väl fortsatt för vår generation och senare generationers journalister och andra, att det har ju varit väldigt dammigt att ifrågasätta sådana här saker. Och det upprepas ju också, jag menar, de här konspirationsteorierna, vad man ska kalla det. Södertäljefallet. Det var ju också ett sånt fall där en ung flicka först pekade ut sin pappa som pedofil, och sen så började hon prata om stora konspirationer av satanistdyrkare som tar in containerlaster med kvinnor och barn för offerritualer i skogarna. Och det blev ju uppbackat av det offentliga Sverige till stor del. Jag menar, de var ute med markrader och kollade efter det. Det var forskare som var ute och pratade om de patriarkala strukturerna som hade slagit till igen då. Bland annat en professor, jag tror hon är i Uppsala nu. Och hon debatterade också i Sivert Öholms gamla program då och pratade om de här satanistpedofilringarna av mäktiga män i samhället som skyddar varandra. Och sen så slutade ju förundersökningen med att förundersökningen, alltså han som ledde den, sa att flickan verkar vara mytoman och vi har inte hittat någonting. Och jag brukar inte hålla med Jan Guillou i allt han skriver, men jag tyckte han skrev en väldigt bra bok eller inlägg där om att det här är nutida häxjakt. Och sen så och kom det igen och igen liknande fall där man på svaga bevis eller hittar uttryck för patriarkala strukturer och sen drar igång med en enormt högt tonläge mot de man uppfattar som fiender eller uttryck för den här konspirationen. Och det upprepades i Svenska Akademin också i drevet mot dem. Där den kultur då var en avgörande faktor. Och det liksom, jag förstår ju upprördheten mot det som den här kulturprofilen hade anklagad för och som han sedermera blev dömd för också. Men den här enorma upprördheten mot delar av Svenska Akademin var ju bortom all proportion. Kulturrådet och DN Kultur hade ju också stöttat forum genom åren jättemycket. Och det blev ju absurt och också väldigt osunt med tanke på att det var så många som själva hade varit medarbetare på DN Kultur. Men hur som helst, det är ett sidospår. Men det är liksom, jag såg att det är ju samma mönster som upprepas gång på gång. Och ibland är det berättigat, ibland är det inte. Men man fällt tillbaka till de här tankestrukturerna som har väldigt mycket likheter med konspirationsteorier.
Ja, alltså det här med att en satanistisk pedofilring det är ju QAnon, Pizzagate. Bara det att Sverige uppenbarligen har varit före här.
Men det är en idé som var tidigare i USA. Den fanns också i USA tidigare. Evin Rubar beskrev det när hon gjorde Könskriget, den dokumentären, om att det här är ju idéer som hämtar från USA, att det är pedofilringar och sånt. Så det är väldigt mycket äldre än QAnon. Att det är mäktiga män i samhället som utnyttjar de oskyldiga kvinnorna och barnen då. Och jag menar, hon som var drivande i det här, den professorn, Hon är ju idag aktivist i MeToo, självklart.
Såklart. Så då lämnar vi 2017 och så går vi till 2018-2019 och Greta-vågen. Hur känner du då?
Greta, jag är ju själv väldigt engagerad i klimatet.
Ja, så precis. Jag läser ju dig och du skriver ofta om klimat.
Ja. Så jag tycker liksom att, och jag menar, hon är ju, man får på ett sätt säga att det är imponerande det hon har lyckats med. Men sen så tycker jag att det blev en osund helgonförklaring av barnet. Det oskyldiga barnet som ser sanningen. Och det var ju, jag tror inte det är särskilt sunt. Och sen tror jag faktiskt inte att hennes idé om klimatet är särskilt bra för klimatet alltid.
Vad menar du?
Nej, men det är så himla mycket fokus på att vi ska på självspäkeriet, på att det är vårt fel. Men de största utsläppen i världen, det är ju Kina, och den största faktorn, det är ju sån sak som stål och betong och cement. Vi måste hitta sig åtgärda det. Jag tänkte ju liksom, när jag flyttade tillbaka till Sverige, att Sverige har ju en chans nu att liksom bli ledande när det gäller fossilfritt stål. Det har ju börjat ske nu också, men det har inte varit tack vare den stora uppbackningen i medierna eller liksom det stora intresset, utan det har ju varit vid sidan av alla dessa enorma tjatiga uppmärksamhet om flygskam och skam hit och dit, och det att man kopplar det till någon form av tagelskjorteri, alltså att man ska ta på sig ett tagelskjorta och piska sig själv för att man har det så bra. Och det stämmer, för det är inte så, jag är mer intresserad av att lösa problem. Jag ser inte det här ständiga symbolpolitiken som så intressant egentligen, men man fastnar hela tiden i Sverige.
Så då går vi till sommaren 2020 och BLM.
Ja, men där faktiskt så var ju faktiskt, jag lyssnade på din intervju med Bilan Osman. Jag tyckte hon hade en bra poäng där när hon sa att ja, men det är ju konstigt att de här som gjorde upprop på SR, de klagar på, när de tar upp att BLM, så får de inte göra det för de betraktas som aktivister, de undertecknar uppropet. Men så har vi 7000 svenska journalister som undertecknar hashtag deadline och aktivister i MeToo. Men det anses oproblematiskt.
Ja,
det
finns 40% ju... av de som jobbar som journalister inom public service röstar ju på Miljöpartiet. Men de verkar ju kunna få...
Men hur säker är man på de siffrorna?
Kent Asp har ju gjort 3 undersökningar nu. Vi kan väl inte vara 100% för det är så låg svarsfrekvens.
Ja, men... tänker också det.
Jag har ju jobbat på public service och jag är övertygad om att hela bygget är någon sorts marxist-leninistisk sekt. Så, för det är ju... Men jag tycker ju också att Moderaterna är socialister. Så ja, det...
Ja, det...
du får ju också tänka på vem det är som säger.
Jag vill inte låta som en postmodern relativist, men det låter ju som att... Den här åsikten är färgad av din utgångspunkt.
Det kan vara så. Så kan det vara faktiskt. Men alla de här sakerna som jag tar upp nu, de har ju lite med den svenska vurmen för naivitet att göra.
Ja.
Och det har ju du också skrivit en del om. Du verkar inte så förtjust i naivitet som ursäkt när man fattar fel beslut i inrikespolitiska eller geopolitiska frågor.
Nej, det är det ju naturligtvis inte, för det är ju ett, alltså naiv betyder att man är barn, att man är barnslig. Och det finns ju en sån här, en tro på det goda barnet i vår kultur som är att barna tro till himlen är en gyllene bro. Att det är genom barnets oskyldiga blick vi kan nå himlen, det är inte genom den vuxnas genomtänkta resonemang. Och det betyder att den som tar upp gråskalor eller tar upp problem eller tar upp negativ eller tar upp vad som ser ut som riskzoner uppfattas som kallhjärtad. Jag har ju blivit kallad, alltså jag skrev ju ganska tidigt om att kommunistpartiet har inte den minsta lust att bli demokratiska eller reformeras, utan de har en egen vision för världen. Och den är den marxist-leninistiska i den riktiga betydelsen, inte att de är moderater, att de är leninister.
Vi kommer till det. jag vill fråga om det också senare.
Ja, men och då har läsare av sig, och det är inte så att man tycker att jag har fel, utan de är så, du är kallhjärtad och cynisk. Men det är inte jag som är det, det är väl kommunistpartiet som är det eventuellt då.
Ja, men det är lustigt att de skriver så till dig, därför att mitt intryck av dina texter är, jag håller med dig skrämmande ofta. Det är inte så vanligt i svensk offentlighet. Och jag fascineras över hur du skriver, vad jag uppfattar det både som ärligt och som en nykter analys. Vilket jag också försöker göra. Men det är på något sätt, tycker jag, lyckas du också göra det diplomatiskt. Håller du inte med om det? Alltså att, för jag tycker inte du tar till överord eller...
Nej, jag har svårt att se de som betraktar mig som... Att jag tror Stefan Eklund nu på BT som skrev att jag har en osviklig förmåga att trampa folk på tårna. Men det är liksom inte, det är ju aldrig min avsikt. Jag är ganska konflikträdd, så jag vill ju snarare undvika det.
Ja, det var en lustig egenhet jag tänkt på när det gäller dina texter. Det är att du ofta, tycker jag i alla fall, speciellt de senaste dagarna när jag suttit och verkligen plöjt dem. Så kan du till exempel på din blogg så inleder du med så här, 2020 var ett bra år. Fantastiskt år. Och sen så listar du en lång bloggpost om allt fruktansvärt som har hänt. Vilket ger ett lite konstigt intryck. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är som att du lurar in läsaren. Och så bara, ja, nu ska jag få läsa en glädjekrönika om 2020. Och sen så är allting, bortsett från att du har fått barn då, katastrof.
Ja, barn. Jag gjorde ett sommarprat jag är nöjd med.
Mm.
Jag hade härligt semester, fick massa torsk och fin sej i Norge. Jag är nöjd.
Så när du lite en passant i olika krönikor och skriver att allting är bra, och då menar du att det är bra för dig. Och sen så börjar du skriva om någonting som är horribelt.
Nej, men alltså, jag kan väl också tycka att... Att skriva om det negativa är ju lite väldigt enkelt, och det, alltså att se problem och problematisera och vara sådana här åsna nior. Jag har väl den tendensen att vara sån, och jag försöker väl bekämpa den ibland, men det är svårt att skriva lätt. Alltså skriva resereportage eller sådana saker som inte går direkt på det negativa eller på det problematiska. För det är, som journalister är det mycket enklare att göra det mot det som är negativt. Men jag vet inte, jag försöker vara diplomatisk. Jag försöker framförallt vara ärlig. Jag ser det ju trots allt som ett jobb att försöka nå fram till någon form av sanning. Även om det alltid är ett hopplöst projekt. Och sen försöker jag ha lite humor också.
Ja, det framgår också. Och du skriver mycket om konsensuskulturen, har jag märkt.
Ja.
För den verkar du störa dig på.
Ja, faktiskt. Jag uppfattar den som lite kvävande. Min farsa sa när jag var liten han var ganska förbannad på Sverige. Och sa att vi kineser, vi hade inget val att bli hjärntvättade, men ni svenskar har ett val, men ni blir det ändå. Mm. Och det, jag fattade aldrig vad han pratade om när jag var liten, men sen så efter jag kom tillbaka så gjorde jag det.
För du har bott i Kina i 12 år?
Ja, 11 år. Ja.
11 år. Ja. Du har skrivit massa böcker.
Jag har skrivit en del. Ja.
Ja. Och vad är skillnaden då mellan Sverige och Kina?
Ja, det är väldigt mycket.
Är det frivilligheten?
Alltså, om man ska säga...
För svenskar har ju i decennium gett bort sina uppgifter till olika statliga myndigheter.
Jo, men Sverige är ju ingen... Alltså, man ska ju inte överdriva heller. Sverige är ju ingen diktatur och Sverige har inte den här censuren som Kina har. Sverige har inte... Så jag tycker ju inte man ska... Jag är ju försiktig med att göra direkt jämförelse. Utan jag menar att det finns tankemönster som är... Alltså är osunda i Sverige, den här tystnaden som bara uppstår i rum hela tiden och en räddhågsenhet. Jag tycker att det finns i Sverige.
Vad tror du kommer ifrån då?
Ja, jag vet inte, men det är ju väl belagt att svenska företag har ju också en konsensuskultur och det är ofta väldigt positivt. Jag menar att man enas, att det tar så himla lång tid att snacka igenom grejer i svenska företag. Det är ju något som danska och till och med så nära kulturer som Danmark och Finland kan störa sig på. Att istället för att är någon som chef som pekar med hela handen så är det, att ska det snackas i organisationen. Men sen så, fördelen med det är ju att om man har fått med alla på tåget så funkar det som en klocka i ett svenskt system. Mm. Att det är ingen, man pratar inte om det för man vet vad som gäller. Och då, det har ju traditionellt gjort svenska organisationer ganska starka på många områden. Så jag tycker inte, det är inte bara dåligt med konsensuskulturen, men det finns något kvävande där. Och jag är ju inte den enda som har påpekat det genom åren.
Nej, men vad tror du att det beror på? Tror du att det är politiskt? Tror du att det är kulturellt? Vad är det som gör oss till då frivilliga, vad ska man kalla det för, totalitärer?
Ja, det... Man ska vara lite försiktig med T-ordet, men tycker jag. Varför man går med där, ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tror att på senare år har det blivit ett par saker som har gjort att konsensuskulturen inte mår så bra. Och det ena är att konsensus betyder ju att man snackar igenom det i hela organisationen och sen så alla med på det. Men nu har det mer och mer blivit att de i toppen drar med sig resten och beter sig som det fortfarande är konsensus. Och det innebär ju, då skaver det konsensuskulturen. Det andra är att hoten från SD som det offentliga Sverige upplever. Vilket har gjort att man liksom sluter leden och då blir ju avvikelser. Det är inte längre bara en avvikelse utan det blir ju någon form av trosavfällning. Alltså och den känslan hade jag starkt haft under ett par år. Till och med under corona har det ju faktiskt kommit fram sån här argumentation här och var om att de som vill ha en annan politik än den Tegnell förespråkar har att det på något sätt går på något bisalt sätt går SDs ärende, eller man drar likheter mellan att försöka ha kontroll på viruset vid gränsen och migrationspolitik och alltså det, allting kan tydligen förklaras med den här, alltså vad man än pratar om så hamnar man där i samma förklaringsmodell hela tiden om SD som blir någon form av ständigt närvarande elefant i rummet.
Men vad har SD med covid att göra?
Ingenting, naturligtvis. De har inte heller gjort någonting som opposition.
Nej, det kan man säga. Men i det här sommarpratet som jag blev så förförd av och stora delar av svenska folket, då nämner du att en sak som var tydlig under flyktingkrisen, det var att offentlig media sa, men man kan inte reducera människor till siffror i statistiken. Hur tycker du att det relaterar till dödsfall under covid?
Ja, men visst är det fantastiskt. Samma offentliga institutioner som ena sekunden har haft den typen av resonemang kan bara svänga helt om. Och
plötsligt så ska man inte vara annat än siffror i statistiken.
Nej, då allting, och då vi är så rationella och vetenskapliga, och det där är känslopjunk att hålla på och prata om gamlingar som dör. De har ju bara något år kvar att dö då. Mm. Och så vidare. Jag ser ju liksom argumenter från bägge håll, men jag tycker liksom det är ju något osunt när det liksom är från samma håll som det kommer.
Och här ser man ju i alla fall en rätt tydlig skillnad mellan Sverige och Kina i hanteringen av covid.
Ja, och Sverige och Taiwan och Sverige och Sydkorea och Sverige.
Ja, men Taiwan och Sydkorea är ju inte, eller skulle du kalla dem för totalitära länder?
Nej, det är för fan. Utan de är ju, alltså Taiwan är ju demokrati och det är Sydkorea också i stor utsträckning. Så...
Vad menar du med i stor utsträckning i det fallet? Alltså jämfört med Nordkorea är ju uppenbarligen.
Ja, men Sydkorea är ju... Jag har fått intrycket att Taiwan har större implementering av demokratin. Men det kan... Jag är ingen expert på Sydkorea. Men Sydkorea är en demokrati. Men jag tycker att Taiwan har kanske nått ett steg längre. Men vi lämnar det för det.
Okej. Okay.
Vad jag menar är att Kina har hanterat covid genom starka åtgärder initialt. Och de framstår ju som extremt drakoniska. Men om man sedan jämför med vad som sedan har skett i många västländer så är det ju inte så annorlunda. Men man kan ju konstatera att länder som Sverige har ju valt en annan väg då. Och det kan man tycka är bra eller dåligt. Men det som är konstigt är ju att när det enskilda människovärdet var heligt 2015 så är det nu helt plötsligt väldigt förhandlingsbart. Och där kan man väl säga att Kina åtminstone har varit konsekvent.
Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Häromdagen så läste jag en artikel i Financial Times med rubriken Xi warns against economic decoupling and calls for new world order.
Mm.
Vilket låter rätt illavarslande. Vad menar han med det här?
Nej, men det han menar är ju economic decoupling. Det han tar ju då upp att han vill ju inte att man försöker utestänga kinesiska företag som Huawei och att man inte... ta tillbaka leveranskedjor till västvärlden och sånt där.
Det Trump påbörjade kan man säga.
Ja, men samtidigt så har han ju själv en policy om att Kina ska vara självförsörjande och inte vara beroende av omvärlden. Så det är som vanligt från partiet att de har ett budskap mot Davos och ett budskap internt. Då. Och det andra är en ny världsordning. Jo, de ser ju naturligtvis ett tillfälle nu under pandemin när västvärlden har visat sig oförmögen till stor del att möta hotet som de uppfattar det. Och det är Kinas ekonomi Kina har ju hanterat det med färre offer och stark ekonomisk tillväxt har de fått. Så då tycker de att det är ytterligare bevis för att deras modell är bra, anser de. Och att man vill framställa sig som det alternativet, och det har man ju haft länge. Man pratar om en kinesisk lösning för världen, man pratar om kinesisk visdom, man pratar om nationernas ödesgemenskap som man ska bygga under underförstått kinesisk kommunistpartiets ledning. Och det är ju, ja, det är, allting handlar om att bygga ett narrativ där kommunistpartiets modell är framtiden. Och att det inte är någon mening att försöka opponera sig mot det.
Men hur ska väst hantera det här enligt din åsikt? Det är den jag ber om.
Jaha, jag tror att man måste inse att det här är ett kallt krig som pågår där mellan demokrati och kommunistpartiets vision för världen. Och där man faktiskt får, och att den har pågått ett bra tag. Och det är kommunistpartiet som har tyckt själva att den gjort det och har kommunicerat det väldigt tydligt. Innan tyckte kommunistpartiet att de var utsatta för en invasion av utländska idéer som de ville bekämpa.
Mm.
Och det har de till stor del lyckats med på hemmaplan, och nu vill de binda sina hästar vid fiendens gärdsgårdsstolpar.
Mm-hmm.
Jag tror det var
så. Är det ett kinesiskt uttryck?
Nej, jag tror det var så Axel Oxenstierna motiverade varför Sverige skulle gå in i 30-åriga kriget.
Mm-hmm.
Jag har något svagt minnat då, ungefär okay. Så han sa. Men, eller kanske var någon annan. Rätta mig om jag har fel, det är säkert någon som kommer rätta mig.
Jag kommer inte rätta dig, men jag var inte bekant med uttrycket.
Men hur som helst, alltså att man sprider sin modell, håller sig fram sin modell som ett internationellt föredöme. Man undergräver internationella institutioner, försöker omvandla dem, försöker omvandla begrepp som mänskliga rättigheter och urvattna dem och omvandla dem till att vad som det kommunistpartiet menar. Och man har ju till sin tjänst då alla de här bolagen som västvärlden gör sig beroende av och deras teknologi. Och en forskningsinstitution som har kommit till världsklass i många fall, inte minst inom AI. Och då bör man från väst, jag tycker ju att man ska inte göra sig beroende av kommunistpartiet, för de kommer utnyttja det. Man bör vara medveten om att de har deras strategiska ambitioner, där Arktis, och alltså våran bakgård, är ett strategiskt intresse. Och att
de definierar sig nu som ett arktiskt närliggande land,
ja,
tror jag.
Ja, det gör de.
Var då? Alltså, var, vilken gräns är det de syftar på då?
De definierar sig som det. Vi är kommunistpartiet, vi definierar vad som är verkligheten, är väl mycket av deras utgångsläge rent generellt. Det finns en här historia att det var någon som frågade, men varför kallar ni det kommunistparti? Ni är inte så kommunistiska längre. Så då blev svaret från tjänstemannen, så vi är kommunistpartiet, det är vi som definierar.
För det är ju också en intressant grej, för skillnaden mellan kalla kriget, alltså det ursprungliga kalla kriget, då var det ju i alla fall ett kallt krig mellan två tydligt ekonomiska system. Det var ju olika ekonomiska system mellan Sovjet och väst.
Mm.
Men nu är det ju som att kommunisterna använder kapitalismen mot de fria länderna.
Ja, fast Kina är ju en blandning mellan socialism och... alltså de har ju... Dels har de statliga bolagen fortfarande väldigt stora och starka. Och dels har vi... Måste alla bolag ha particeller. Och de har också... Alla bolag måste lyda partiet helt enkelt. Alla utländska investeringar är ett nationellt säkerhetsintresse. Det har Xi Jinping själv sagt. Och så... Så allting, de här går in i varandra. Alltså det är ett partibolagskonglomerat AB Kina.
Mm.
Där man arbetar aktivt för att hämta in utländsk teknologi genom olagliga och lagliga medel. Det kommer ju kinesiska bolag till handa.
Och kommunistpartiet.
Ja, allting är ju kommunistpartiet till syvende och sist. Alltså, och det har ju blivit väldigt mycket tydligare under Xi Jinping att kommunistpartiet styr på alla nivåer i samhället, överallt. Östvärld, öst, väst, nord, syd, som överallt är partiet. Det är vad Xi har sagt. Och då är det ju då att man har en organism som... Det blir ju bara löjligt att säga att Huawei inte lyder partiet. Det är klart de gör det. Alla måste göra det.
Mm. Så vad är det som pågår i Xinjiang? Förlåt mitt uttal. Det kanske är dåligt.
Xinjiang.
Xinjiang?
Vad är det som pågår där?
Ja.
Ja, det är ju en klassisk stalinistisk politik. Där man har ett... Alltså, kommunistpartiet ser problem i samhället som antingen något som man löser internt, alltså inom folket, och de löser man genom övertalning och genom kompromisser och annat. Och sen har man problem mellan folket och fiender, och de löser man genom den diktaturens metoder. Och då har, innan var ju då kapitalister och jordägare och annat, de hamnade på fiendekategorin och skulle då krossas som klass. Uigurerna var länge, eller var, alltså minoriteterna, Mao var ju väldigt, eller ville ju integrera dem och, eller få in dem i samhället. Han varnade för han-chauvinism, alltså att han-kinesisk nationell överlägsenhet, alltså att en rasism. Men nu har ju uigurerna, alltså de har ju varit, det har varit förtryckta länge, men det, nu har det ju verkligen blivit att de har hamnat i fiendekategorin som ska krossas, omstöpas och bli han-kineser i stort sett, eller gå under.
Ja, och jag läste i någon av dina artiklar också att det här planeras nu att göra mot tibetanerna med.
Ja, alltså något liknande är, har ju länge varit på gång också med tibetanerna, att man undergräver deras kultur, att man skickar ut dem på arbete i andra delar av landet, att man slår ner på nomadkulturen och tvingar dem bli bofasta och så vidare, och att man försöker ta bort, alltså motarbeta språk och annat. Det är, och naturligtvis inte tillåter deras, den Dalai Lama då som de tillber, att han är i exil. Så det är klart att det, alla organisationer som inte är inom, alltså som har någonting oberoende av partiet, de slås ner på förr eller senare. Och då har vi sett med, ja, och den policyn har varit konstant. Alltså de kan inte acceptera en tibetansk prästerskap som man uppfattade kunde ha en annorlunda åsikt, även om Dalai Lama i början av samarbetet med kommunistpartiet. Kyrkorna har ju också blivit likadant, att man mer och mer dras in i partiet än sen, och man känner att man har medvind nu, att man har den historiska medvinden nu, att man kan pressa omvärlden att acceptera den kinesiska vägen.
Har de det då?
Ja, alltså mycket, det går ju deras väg nu, helt klart. Herregud, de enorm tillväxt, de har ju hanterat, jag menar, finanskrisen och covid har ju bägge resulterat i att Kina kommit ut starkare. Finanskrisen har ju, och Europa har ju missat totalt bägge tågen. Vi har ju varit, efter finanskrisen har vi ju haft 10 år av problem i Europa. Över 10 år, och ganska misskött får man väl säga att det har varit. Vi har blåst upp värde på fastigheter och aktier, och Kina skaffar sig infrastruktur i världsklass. Det är klart att det har ju varit väldigt mycket som har hjälpt Kina. Och kommunistpartiet då, de har gjort bra satsningar också på forskning. Alltså, de vill ju bli bäst inom stämämnen, alltså teknik, matematik och sånt där.
Inte humaniora och genusvetenskap.
Ja, alltså, Sverige ville bli bäst på genusintegrering, och det blev vi.
Ja, antagligen, ja. I alla fall. Vem, ja, vet? Jag tror, svårt alltså,
att mäta. Så man blir ju ofta det man vill. Alltså, folk hamnar ju ofta där de satsar på, alltså drömmer om. Alltså, det är ju den riktningen de går. Kina ville bli militärt starkt och rik som nation, och partiet ville stärka sin makt och göra landets BNP större. Alltså det har ju varit ett obönhörligt fokus på det.
Jag reste runt i Kina ett kort tag för massa år sedan. Och då förklarade en lokal guide på ett ställe att vi västerlänningar behöver inte oroa oss för Kina, därför att det är ändå revolution vart 50:e år.
Ja, men det har ju inte varit.
Nej, det har ju inte det.
Alltså, jo, om man inte räknar... Kulturrevolutionen var ju en form av revolution och avslutades officiellt 76. Så, ja. Men det ser inte ut att bli något nu närmaste tiden. Xi Jinping har ju ett väldigt starkt grepp om militären och starkt grepp om partiet. Men klart, det finns en inneboende volatilitet i och med att allting hänger på det här fåtalet männen där uppe. Och att det kan, alltså det blir tokigt under Mao, under en stor del av hans tider vid makten. Och det finns, så det finns ju alltid det problemet att det är så avhängigt, att det, inte, att det är fortfarande inte riktigt institutionaliserat, utan att det hänger så mycket på personer.
Så det kommer liksom inte ske någon förändring inifrån Kina de närmsta 10-20 åren? Alltså jag menar, demokratisering?
Nej, det vill de absolut inte. De vill ju verkligen bygga partiets den väg de har med ett allsmäktigt kommunistparti. Och göra världen säker för allting. Alltså Kinas utrikespolitik och handelspolitik handlar ju om att säkra kommunistpartiet. Allting handlar ju om att säkra kommunistpartiets ställning och stärka dess ställning. Jag menar, och man har nu en internetcensur som är väldigt stark inom Kina. Men det idealiska vore ju att slippa ha den och att hela världen blev som Kina.
Och hur går det för de planerna?
Ja, vi märker ju en ökad självcensur på många håll i det, inte minst det här landet.
Var då?
Ja.
Jag har mina egna uppfattningar som sagt.
Ja, men CHM, vad de råkade ut för. De vill inte köpa bomull tillverkad av tvångsarbete. Rimlig uppfattning i och med att kampen mot slavproduktion, slavarbetskraft och bojkotter och sånt har varit stort sedan slutet av 1700-talet i Europa.
Mm.
Ja. Och vi borde ha kommit längre. Och då blir de utsatta för en total bojkott i Kina. Alltså de raderas, taxiapparna kan inte hitta dit för det dyker inte upp på taxiapparna längre. Och då kommer de med någon form av statement som är åt andra hållet. Och så kommer de ut med någon karta där de erkänner Kinas anspråk på Sydkinesiska havet. Vilket då utleder till att Vietnam börjar bojkotta H&M. Eller folk i Vietnam börjar bojkotta H&M. Hur man använder sig så är rumpan bak i Sydkinesiska havet. Mm. Men då är ju det här att man lyckas... Ja, att H&M hade ju då sagt ett väldigt svagt, väldigt försiktigt statement om att vi ser med oro på de här rapporterna om Xinjiang. Och det hade ju räckt då för att de skulle slå ner på dem. Och då är det klart att de kommer inte höra så mycket mer från det bolaget så länge de ser kinesisk tillväxt som sin framtid. Och för Kina är det ju, eller för kommunistpartiet är det ju win-win situation. Antingen så försvinner H&M och då kan kinesiska interna bolag ta över den delen av marknaden. Och samtidigt så får man upp den här nationalistiska känslan som stärker partiet och sådär. Så det blir ju aldrig någon motbojkott i Europa. Det blir ju aldrig någon sådan.
Men är det det du tycker skulle krävas? För jag vet att du har skrivit om att du tycker att man borde införa tullar mot länder som inte uppfyller avtal om mänskliga rättigheter.
Jag tycker att Ursula von der Leyen på EU-nivån, och de har ju varit inne på klimattullar, vilket är, jag tror, ett klok policy. Att varför ska man straffa europeiska bolag, och sen, vilket i praktiken gynnar bolag som subventionerar kolindustri och sånt där för stålproduktion och sånt, då kan man väl sätta tullar på det. Och då på samma sak, så varför ska länder som tvingar folk i arbete få en premie på det, då kan man väl göra en uträkning på vad det motsvarar i pengar och sätta en tull på det, så att det inte blir en orättvis konkurrensfördel, förutom att det är då ett övergrepp på människor.
Ja, bortsett då från att det skulle vara politiskt extremt inkorrekt att räkna ut exakt vad värdet av någons slaveri.
Ja, men det är praktiskt.
Ja, det är praktiskt.
Det måste vara en kostnad för att uppföra sig dåligt. Om man hela tiden bara vinner på det, då klart man fortsätter.
Mm. Ja, men tror du väst kommer klara av att samla sig? För det ser ju inte så ut just nu. Och hur tycker du Biden sköter sig mot Kina så här långt? Jag menar, Kina tänker, bara för några veckor sedan sa de att vi kommer flyga över Taiwan nu.
Mm.
Mm. Det är ju i princip som att markera, vi bestämmer
det
här.
Jo, då det är så de gör de. Nej, alltså till syvende och sist så hänger, alltså för Biden har ju haft det här problemet att han länge trodde att kineserna inte kunde, eller kommunist, länder i kommuniststater inte kunde vara innovativa. Att folk inte kunde vara innovativa där. Och att det var för, liksom, för auktoritärt och för lite fri diskussion för innovationskraft. Och det stämmer ju inte, åtminstone inte helt och hållet.
Inte när det gäller Kina i alla fall.
Nej, men det går ju att, alltså, med ren vilja och stora tal så går det att åstadkomma jättemycket. Och till och med ett så ineffektivt system som Stalin Sovjet fick ju fram Kalashnikov och lite annat.
Ja, det är sant.
Och Kina har ju så fantastiska människor. Det är ju jättekul att vara i Kina och träffa alla de här begåvade, framåtinriktade människorna som vill skapa intressanta produkter och annat. Så det är klart att det, men Biden var ju kvar i ett gammalt tänkande, ett sånt globaliseringsskadat tänkande väldigt länge. Och nu har han väl en retorik som, alltså, det är ju en av de få områden där faktiskt republikaner och demokrater möts i numera USA delvis. Och när det gäller synen på kommunistpartiet. Och vad som är bra med Biden, om man ska ta det, så är det ju att han inser ju värdet av allianser. För om Trump hade en del saker som var bra, så kan man också säga att hans problem var ju att han undergrävde de allianserna som har säkrat Pax Americana i världen.
Mm.
Och det har ju skapat en stor oro. Jag tror att, alltså, många, alltså, i Singapore eller Taiwan eller Vietnam, så är man ju glada över att USA skickar sina flottskadrar på patrulleringar i Sydkinesiska havet och markerar, även om man inte säger högt, så, i många av de länderna, så finns ju den tanken där. Ja, jag tänker att till syvende och sist så handlar det om att USA, om man ska, allting hänger på att USA lyckas upprätthålla teknologisk nivå, en nivå på sin militär som klarar att matcha, och det tror jag att man tänker i de länderna i Kinas område, närområde också.
Då räknar de inte med hur dumma vi är här i väst. För jag började med att räkna upp alla de här målen som vi i väst har. Vi vill ha en grön värld, vi vill ha en jämställd värld.
Mm.
Vi vill ha en färglös värld där alla är indelade efter färg, ironiskt nog. För inget av det här tror jag särskilt mycket på egentligen. Jag tror inte det går. Och kineserna vinner ju lika mycket på sin egen ambition som på vår brist av ambition, ser det ut som.
Det finns ju någon, alltså, det finns någon övermättnad i västvärlden som, där man fokuserar på saker som kanske inte, det är kanske viktigt, men det är inte så himla viktigt. Och det tar så himla mycket fokus. Alltså att det är så många begåvade ungdomar som studerar de här genusvetenskaper och postkolonialteorier och allt det där. Varför kan inte bara bli ingenjörer? Gör någonting vettigt, som min farsa sa.
Ja. Var det han sa när du skulle börja på journalisthögskolan?
Ja, faktiskt. Min äldsta bror är ingenjör och min mellanbror är aktuarie, så de är ju något ordentligt. Nej, alltså jag har faktiskt inte fått alls så mycket press hemifrån, det ska jag säga. Utan de har varit väldigt förstående.
Och hur förstående är din fru nu när ni bor i Sverige och du hade lyckats sälja in det på ett så fantastiskt sätt?
Ja, där har vi ju faktiskt en sak som är det.
För ni kunde bo i, hon var från
Norge.
Ja, och du var från Sverige.
Ja.
Och ni bodde båda i Kina.
Mm.
Och
skulle vi välja då vilket land vi skulle åka till? Och jag tyckte ju att Sverige är fantastiskt. Vi har de här jättefina bolag, spännande IT-industri. Vi har Norge sitter fast i olja som, liksom, hur man använder och rider på det, så är inte det framtiden. Andra grejer kommer bli billigare. Så jag tänkte att, och att det här, ja, ett stabilt och tryggt och rationellt land, sa jag.
Du nämnde inte de där kriminella klanerna, nej.
Nej, det hade jag missat helt faktiskt. jag tänkte att invandringen, det är inte den viktiga portföljen. Och då hade jag missat hur mycket det hade växt. Att det tog över allt till slut.
Mm.
Och det var ju det som var, liksom, att, ja, vad går samhällskontraktet ut på? Folk har levt i världens högsta skattetryck i förväntningar om att, du vet, skola, omsorg, pension och militär och allt det där. Att det ska funka.
Vägar, och så, tåg och el.
Ja, och man kan inte, och allting, vad som hänt med dem beror inte enbart på invandring naturligtvis. Men det har blivit en faktor på väldigt många delar av deras samhällskontakter. Där folk kommer till väntrum och ser folk som inte har bidragit till systemet och så vidare. Att det skapar ju spänningar som man inte pratat om i samhället. Och så när vi skulle flytta tillbaka till Sverige så tänkte jag faktiskt inte på att invandringen hade förändrat ekvationen så mycket. Jag försökte vara rationell utifrån en ekvation som jag inte riktigt kände till. Alltså jag hade missat några faktorer.
Mm.
Men, vad ska man säga? Så, när vi kom hit så... men Sverige är ju fantastiskt fortfarande på väldigt många sätt. Jag menar, det är ett underbart land för små barn.
Det är vad alla som har barn säger till mig.
Ja. Men så man bara tittar på hur städerna är uppbyggda. Även om jag är ganska sådär skeptisk till det här barnperspektivet och den förkärleken för naivitet i Sverige, så måste jag säga att jag uppskattar verkligen att hur man tänker på barn i det här samhället. Jag tycker det är fint.
Ja, om man låter barn vara barn blir de aldrig vuxna. Det var en one-liner jag skrev för massa år sedan. Anywho, vad är skillnaden mellan en räv och en igelkott?
En räv, ja, det här syftar väl på en krönika jag skrev. Och det är att en räv tänker mångfacetterat, men en igelkotten har en stor idé som den låter allting färgas igenom. Och problemet är att de som blir experter eller omtyckta medier, de tenderar ofta att vara igelkottar. Att de har en förklaringsmodell. Så vad som än dyker upp så kör de den genom den förklaringsmodellen. Och då framstår de som väldigt självsäkra. Vilket folk gillar. Att han vet vad han eller hon vet vad hon talar om. Räven ser mångfacetterat, ser på vad som händer på marken och framstår som lite mer virrig och obeslutsam och pratar om risknivåer där de tar höjd för det okända. Och då, ja, Anders Tegnell är väl en sån här typisk igelkott kan man väl säga. Går hem väldigt bra för han framstår som väldigt självsäker och han har de hade en tydlig analys att det här kommer bli som en influensa, det här är omöjligt att stoppa. Men man har gjort ganska mycket forskning, Tätlocket är han som har gjort mest forskning om prognostik, de som är bäst på att göra prognoser om framtiden. Mm. Och det går ju faktiskt att bli bra på det. Och det är att rävar tenderar att vara bra på det, igelkottar tenderar att vara dåliga på det, och ju mer de kan om ämnet eller har de ofta mer fel. Så det är ju därifrån den forskningen, det här uttrycket att de har sämre träffprocent än en pilkastande schimpans kommer från.
Ja.
Prognoserna har ju varit löjligt dåliga under covid. Alltså, oavsett vad man tycker är bra eller dålig politik så har det haft, så det har ju varit en löjlig dålig träffsäkerhet i prognosen. Och då har svaret från Tegnell från andra varit att ja, men det går inte, liksom, man kan inte förutsäga framtiden på prognoser. Men det går ju, det finns en forskning som visar hur man ska tänka. Mm. Eller hur, och att man kan mäta det och hur man bör... Och att liksom ett tydligt varningstecken är att man, när man börjar komma med väldigt så här svajiga och otydliga formuleringar som man vill se en hyfsat stabil ökning eller så där, att det är varningstecken på en dålig prognos. Det som är bra med igelkottar är däremot att de kan se stora mönster och att de ställer ofta intressanta frågor som fångar saker och ting. Jag vet, du är ju inte särskilt förtjust i Marx, men man kan ju inte, vad man än säger, så måste man säga att han satte ju fingret på något.
Bra premisser, dåliga punchlines.
Ja.
Mm.
Man satte fingret på liksom saker som verkligen... Ja, att kapital går till monopolbolag mer och mer. Att det blir, att det finns en skiktning här mellan olika klasser och så vidare. Och sen så sen så fick han ju tokfel i mycket, exempelvis att historien troligtvis inte är deterministisk på det sättet han menar och så vidare. Han formulerade en intressant fråga. Och han var ju en superigelkott. Alltså allting skulle köras genom samma grej.
Ett helt koherent system, ett sammanhängande system där det inte fanns utrymme för avvikelser eller slump.
Ja, utan hela historien blev ju som ett dominospel.
Mm.
Så jag ser inte att man ska vara helt emot igelkottar, men när man tittar på framtiden och försöker förutsäga så lönar det sig att vara en räv. Och när vi drog igång kvartalkultur så var åtminstone ambitionen att vi skulle försöka ha rävens utgångspunkt på världen och titta på den genom olika facetter och olika ögon. Sen om vi lyckas eller inte får vi andra bedöma.
Jo, jag antar det. Jag personligen har haft stor behållning av din kultursida. Tack så mycket.
Tack.
Och tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Ola Wong. Du finner honom på Twitter och kan läsa hans alster på hans blogg och på kvartal.se. Länkar dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöder Dekonstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768943737, 0768943737, på patreon.com/aronflam i ett ord, patreon.com/aronflam i ett ord, via PayPal eller Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Förbeställningen för min kommande citatbok Jag älskar att bli citerad av Aron Flam, det vill säga mig, är öppen och finns på aronflam.com. Arbetet med den fortlöper inte riktigt så enkelt som jag hade hoppats på och trott. En fantastiskt snygg bok blir det, men det är betydligt mer plågsamt att gå igenom det jag har gjort på jakt efter guldkornen än jag trodde vara möjligt. Jag älskar att bli citerad är en samling av mina mest älskade och uppskattade aforismer, betraktelser, skämt och visdomar i den mån jag någonsin har sagt något vist. Citat som älskats, kvickheter som förfärat, punchlines som mötts av skratt, insikter som tagits emot av tystnad. Tidigare outgivet material som inte mött någon reaktion alls eftersom det fram tills nu varit just det outgivet. Så i den här boken återvänder jag alltså till det korta berättarformat som alltid varit mitt signum, och den kommer innehålla runt 150 av mina mest älskade observationer då, för att uttrycka det snällt. Och jag vill tacka dig speciellt som hjälpte mig att påminna mig själv om vilka de var på patreon.com/aronflam. Tanken är att boken ska vara som en liten presentbok. Du kan alltså ge bort den till vänner och bekanta, och beställer nu får den levererad i mitten av juni till priset av bara 229 kronor. Och du kan beställa två för blott 349 kronor. De 500 första exemplaren är dessutom signerade av mig. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.